Hej och välkomna till avsnitt 5 av Lättläspodden.
Det är helt sjukt att vi redan är framme på 5:e avsnittet.
Så galet, tiden går fort.
Men det har varit roligt och vi ser fram emot att spela in ett nytt avsnitt.
Det gör vi verkligen. Idag ska vi prata om läsande förebilder.
Det ska vi göra och sen så ska vi gå in lite på boksamtal och hur man kan väcka läslust med annan litteratur än skönlitteratur.
Det ska vi. Jag heter Linnea Karlqvist.
Och jag heter Emily Olofsson.
Då kör vi.
Det gör vi.
Läsande förebilder alltså. Mm. Det behövs ju genom hela livet. Men kanske framförallt när man ska komma igång med läsningen. Att se andra läsa och förstå nyttan med det.
Ja men absolut. Det är ju svårt att hitta intresse för någonting som man inte ser någon annan göra.
Verkligen. Och då kan vi ju passa på att lyfta årets Alma-pristagare.
Ja, så roligt att det blev en organisation som verkligen jobbar med många, många barn.
Ja, absolut. Och det var då Indigenous Literacy Foundation som är en australiensisk foundation.
Organisation.
Som jobbar med att få ut böcker och uppmuntra läsande framförallt hos urbefolkningen i Australien.
De verkar också jobba väldigt mycket med berättande och överhuvudtaget liksom berättelser på olika sätt.
Ett jätteroligt projekt som också verkar nå otroligt stort.
Ja, det ska bli spännande att läsa mer. Jag har bara precis hunnit titta på det snabbt.
Ja, jätteroligt.
Så grattis till dem.
Grattis till dem. Spännande. Och att ha böcker omkring sig är ju en sak som inspirerar läsning. Men ännu mer kanske att ha folk som läser omkring sig. Mm. I Kristianstad så hade det, vi hade på vårt podd av er några som var här från Kristianstad. Som hade gjort ett samarbete mellan SFI och en mellanstadieskola. Just för att få de här läsande mötena mellan förälder och barn.
Det är ju så bra att koppla ihop dem när man träffar föräldrarna i en verksamhet. Och barnen i en annan. Att liksom få dem att mötas genom böcker.
Verkligen. Jag tänker också att det stärker både barnens läsning men också föräldrarnas dels språk, att komma in nyspråket, att få det här mötet och få det väldigt positivt. Jag vill också minnas att de sa när de var här att det var väldigt roligt för barnen blev så himla stolta när de kanske var ännu bättre än sina föräldrar på att läsa vissa saker. Mm. Och de hade läst splayböckerna av Torsten Bengtsson tillsammans. Mm.
Det är ju också ett jättebra sätt för barn och föräldrar att ha en aktivitet ihop. Att det kan stärka det bandet väldigt, väldigt mycket.
Verkligen.
För ibland så blir det ju att man lever lite separata liv som barn och vuxen. Mm. Att man hittar någonting som man kan samarbeta kring eller att mötas över.
Ja men verkligen. Något som ändå båda också har nytta av i sina respektive liv. Alltså i skolan och på SFI. Att man känner att man inte bara sitter med liksom varsin läxa på kvällen. Utan man får liksom gemensam tid som en bonus. Mm. Jättefint. Och så tänker jag att just de här splayböckerna är bra eftersom de tar upp samhällsfrågor och samhällsviktiga händelser på ett skönlitterärt sätt såklart. Att man får både det här demokratiska genom att få tillgång till ett språk men också att man får en inblick i hur samhället kanske fungerar eller vilka problem som kan finnas och hur de bemöts.
Mm. Ja, nej, det är ju en bra serie att ha och diskutera kring.
Mm.
Men alltså föräldrar är ju viktiga läsande förebilder, men det finns ju många andra som en del barn i alla fall kanske hellre vänder sig till. Och då tänker jag på sportstjärnor.
Ja men absolut. Varför inte använda sig av idoler för att sporra barns läsning?
Ja.
Och då har ju du och jag läst om varsitt projekt där man haft in idrottsstjärnor i årskurs 2.
Precis. Och det ena var i Åstorps kommun här i Skåne där en årskurs 2 eller flera årskurs 2 fick besök av spelare från HIF och Rögle BK. Och de högläste för klasserna, de hade lite frågestund både om naturligtvis deras liv som idrottare men också om deras läsupplevelser. Och sen så fick de både en bok och biljetter till olika matcher då i present.
Det här projektet tror jag var inspirerat av det som var i Varberg som ligger i Halland där man hade gjort ett samarbete mellan både företag och kommunen. Där några spelare ur Varbergs Boys. Som är ett A-lag i Allsvenskan. Sport inte heller, min starka sida. åkte ut till årskurs 2 i kommunen och pratade om just vikten av läsning och ta skolan på allvar, men också vikten av att drömma om framtiden. De läste också ett kapitel ur en bok och sen fick alla elever varsitt ex av den att ta med hem och fortsätta läsa. Men det jag tyckte var så fint var att en av spelarna där, då hade de ju också sådana frågestund, men att de tog upp just det här vikten av att kunna läsa, att även om man är fotbollsproffs så behöver man kunna läsa. Inte minst för att kunna liksom läsa sina kontrakt och veta att man ska få betalt för att träna 4 gånger per dag. Eller vad de sa, helt vansinnigt.
Ja.
Men, och det kan jag tänka är så viktigt för barn att veta så här, men det här kommer kunna appliceras. För det är så lätt att vara så här, men jag vill inte läsa för jag ska bli fotbollsproffs. Att få då höra från någon så här, ja men man måste faktiskt kunna läsa även om vi mest såklart springer. Och att de också lyfter vikten av att träna. Vad man än vill bli bra på så måste man träna. Ja. Om det är fotboll eller om det är läsning. Eller om det är hopp och hopprep. Allting måste man träna på för att behålla det.
Och träning och läsning är ju en väldigt bra kombination dessutom. Att om man har rört på sig fysiskt är det också mycket lättare att koncentrera sig på att läsa. Ja, vilket ju gör att sport och läsning egentligen är en fantastisk kombo.
Ja, men otroligt kompatibla.
Ja.
Och så jag läste någonstans att, att man rör på sig inte bara gör det här att man slappnar av lite lättare, utan också att hjärnan faktiskt förbereder sig för att ta in ny information. Det tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Så det är jättepositivt att ha rörelse på schemat också.
Ja. Och den här typen av projekt vet vi ju finns i andra delar av landet också. Nu tog vi 2 sydsvenska exempel här, men vi vet ju att det här händer på många ställen. Och försök få till sådana samarbeten om du jobbar i skola eller på bibliotek. Leta upp den lokala fotbollsklubben eller ishockeyklubben eller vad det kan vara. Och försök hitta den typen av samarbeten. Ger jättemycket.
Det tror jag verkligen. De här fotbollsspelarna var ju otroligt positiva till att få ha åkt ut. Det var klart att det var nervöst första gången, sa de. Men just att de fick så fint mottagande och att de också tyckte att det var väldigt viktigt med läsningen. Och tänk att få se liksom sin idol prata om någonting som man själv tycker är lite jobbigt att, och tycka att det är viktigt. Det är klart att man kanske blir mer inspirerad än när en förälder eller fröken står där och säger jo men du måste läsa. Det kanske ger det här lilla extra som får en att anstränga sig eller försöka. Det handlar inte alltid om ansträngning, men att ta det ett varv till. Orka kämpa lite till.
Ja. Bra grej. Men det finns ju andra projekt som sysslar med läsande förebilder som kanske också är någon form av idol. Read Hour som drivs av läsrörelsen. De har under flera år försökt få olika typer av influencers att visa upp sin läsning under Read Hour som är i september. Så det är ju också ett sätt, det behöver ju inte vara en sportstjärna utan det kan ju vara en influencer inom vilket ämne som helst. Men som lyfter sin läsning och vad läsning betyder för den.
Ja men verkligen, det är ju som där vi började, ju fler man ser lästa desto mer är det ju rimligt att man kanske ser det som någonting man inte vill vara utan.
Mm.
Det pratade vi om i ett tidigare avsnitt, det här att spela på barnens FOMO. Och det är klart att ser man många som man ser upp till läsa, men då blir det ju intressant. Det är väl därför BookTok är så spännande fenomen,
ja.
Tänker jag. Att man
absolut.
Ser väldigt många. Och där är väl också, vad jag förstår, många i barnens eller ungdomarnas egen ålder som läser och tipsar. Mm. Och det tänker jag också är en otrolig kraft att få någon som i ens egen ålder eller kanske lite äldre. Och det är väl det som projektet Läsa äger har liksom tagit fasta på. Där man har anställt ungdomar som sommarlovsjobbare. Du vet de här som brukar gå lite håglöst och plocka skräp några veckor på sommaren.
Precis de, jag tror jag var en sån.
Ja, eller hur? Jag vet att vi har haft det på bibblan också. Men då har man anställt ungdomar som istället jobbar med att högläsa för fritidsbarn på sommaren. Och göra lite aktiva lekar, apropå att koppla ihop dem också.
Mm.
Och det tänker jag är jättepositivt också.
Ja, verkligen.
Det kommer vi prata lite mer om nästa vecka. För det handlar ju just om sommarlovsläsning och lästapp. Och det är ju avsnitt 6. Nästa månad menar jag. Mm. Inte nästa vecka.
Precis. Men ibland kan man ju vara sin egen förebild också. När jag jobbade i skola i Kävlinge kommun så hade jag en kollega som var specialpedagog som hette Sofie. Och hon kom in med ett väldigt spännande projekt som hon hade i många klasser, i flera olika årskurser. Där de hela klassen satt i par, två och två, och läste i varsin bok, intensivläste högt för varandra, 3 gånger om dagen.
Oj.
Så de läste, de började på samma ställe alla 3 gångerna. Så de började läsa kapitel 1 och så läste de i 2 minuter, så långt som de hann. Det skulle liksom vara ingen stress, utan de skulle läsa noga och de skulle liksom uttala alla ord och läsa dem högt för en kompis.
En riktig text ändå,
liksom. En riktig text. De fick varsin bok som var utvald efter deras nivå. Med hjälp av mig som skolbibliotekarie och läraren såklart som kände eleverna. Och så läste de så långt de hann i 2 minuter. Och sen satte de ett litet bokmärke där. Och sen så var det då den andra i läsparet som fick läsa sin bok så långt som den hann på 2 minuter. Ja, sen var det bra. Och någon annan gång under dagen så fick de börja om, börja läsa på samma ställe i texten.
Mm-hmm.
Och se hur långt de hann när de liksom läste för andra gången. Och så långt som de hann den gången, där satte de sitt lilla bokmärke. Och så gjorde de det en tredje gång samma dag. Och det de märkte då var att upprepning gjorde ju att de blev lite, lite säkrare. För varje gång kom de lite, lite längre. Och sista läsningen för dagen, då satte de sitt bokmärke där. Och nästa dag så började de vid bokmärket.
Alltså
så då fick de läsa. Liksom. Nästa dag var det liksom en ny del av texten.
Vad roligt. Det måste ju ändå vara ett jättesporrande, tänker jag. Så här, dels att se, hur långt kom jag?
Ja.
Det triggar väl igång den mest tävlingssugna.
Precis.
Men också just det här att det blir så otroligt tydligt att övning faktiskt ger någonting i slutändan, att man läser lite längre.
Precis.
Att den aha-upplevelsen.
Sofie skrev också en kandidatuppsats om det här. Så att hon kunde ju se att både elever och lärare tyckte det här var ett jättepositivt projekt. Man höll på med det här kanske under en månads tid. Under den tiden så kände både eleverna själva, men också lärarna upplevde det, att barnen fick ett bättre läsflyt och att de blev mer positivt inställda till att läsa. Vilket ju är ett jättebra mål att ha.
Gud,
att det höjde liksom deras självförtroende i läsningen. Och just det här att alla läste olika böcker gjorde att man heller inte alls jämförde sig med någon annan. Man kunde i princip sitta i par med vem som helst oavsett dens läsförmåga.
För man läste ändå sin egen text anpassad.
Precis, som var anpassad efter sig själv. Och det här tänker jag är en så bra grej. Man måste inte alltid se upp till någon annan, utan man kan också se till sig själv och jämföra att bara, men nu när jag läser den här texten för 3rd gången så går det så här mycket bättre.
Mm.
Att man får lov att ha sig själv som förebild.
Ja, men verkligen, och det är väl det man vill åt i slutändan, alltså den inre motivationen, att det kommer från mig själv.
Precis, det pratade vi ju en del om förra gången i avsnitt 4. Att man behöver komma åt den där inre, den här känslan av att man får lyckas.
Mm, drivkraften från en själv.
Mm.
Men gud vad spännande. Ja, men det finns så mycket roliga läsprojekt. Verkligen. Och att det tänker jag att det är väl det vi tar med oss härifrån. Att man kan både inspireras av människor nära en, som föräldrar och kompisar. Eller stora stjärnor som annars känns ouppnåeliga.
Mm.
Men också av sig själv. Men ett annat sätt att sporra lite läslust, det är ju att prata om det man har läst och läsa tillsammans.
Absolut. Det skulle jag säga är en av de bästa sakerna med att läsa. Det är ju att få prata om det man läser.
Ja, men verkligen. Alltså bokklubb i mitt hjärta för alltid.
Ja.
Ett sätt att ha boksamtal är en metod som heter shared reading.
Mm.
Den tycker jag är ganska spännande. Och det är en metod där man läser tillsammans, eller framförallt det är väl en person som högläser en text, så det är också väldigt tillgängligt. Och sen tar man liksom pauser under läsningen och pratar gemensamt om det som man har läst. Så istället för att liksom alla läser till ett tillfälle och så läser man, så pratar man liksom under själva läsningen. Och syftet är ju då att man ska få den här direkta läsupplevelsen, att det är den man ska prata om. Men också att det ska vara väldigt öppet och man ska kunna referera mycket till sitt eget liv och liksom kunna dra de parallellerna. Och det här skapar ju både då förebilder genom en gruppledare som läser, men också att den skapar delaktighet för alla på ett väldigt fint inkluderande sätt, genom att man ändå mest kan lyssna och det ska också vara deltagande på eget initiativ. Man ska kunna bara sitta med och lyssna på andras reflektioner och liksom ändå ta med sig av det.
Just det. Just det här med att man får uttrycka sig lite mer i stunden tycker jag känns som en jättebra grej. För jag är själv ganska dålig på att ta anteckningar när jag läser. Så när jag väl kommer till en bokklubb eller så, så har jag ju ibland glömt en del. Jag tänkte någonting smart eller någonting som jag skulle vilja ta upp. Men kommer inte riktigt ihåg det. Men om man får det, texten uppläst för sig och diskuterar det direkt, så är det mycket större möjligheter också att verkligen gå på djupet.
Ja, men verkligen. Jag tänker också att det kan bli ett ganska spännande samtal när man stannar upp och är så här, men vad tror vi kommer hända sen, eller hur hade ni agerat efter det här? Och liksom ha det samtalet och sen läsa vidare och se, okej, hur blev det? Och sen kanske stanna upp igen och vara så här, okej, vi tänkte så här och sen hände det här, stämde det ihop? Inte, precis. Hur tänker vi om den?
Vilka ledtrådar var det som fick oss in på det här spåret, och hur gjorde de för att plocka tillbaka det till och gå en helt annan väg? Alltså att man kan gå mycket mer på detaljer.
Ja, men verkligen, verkligen. Och också hur viktigt ens egen ryggsäck liksom. Nu pratar jag inte läsryggsäcken som vi har pratat innan, utan mer ens upplevelseryggsäck som man bär med sig. Alltså sin bakgrund. Vad den spelar in i tolkning också. Mm. Det är ganska känsliga samtal. Och jag har läst bland annat en, om de var en master utbildning på lärarprogrammet eller vad de gjorde. Det var i alla fall en undersökning där de hade testat det här med klasser. Och det de hade upplevt var att högstadieungdomarna gärna var tysta. Men dels för att det här är en metod som kanske inte riktigt speglar hur man brukar vara i ett klassrum, där det brukar finnas ett ganska rätt svar. Man är ute efter någonting eller man vill prata om en viss tematik. Medans i shared reading ska det ju vara det här öppna för alla, och att det ska gå mycket på den personliga. Och jag tänker bara så här, är man 15 och är, det är en ganska kritisk stadie i livet, man kanske inte vill dra in sina privata tankar om just det här inför sin klass. Så att det kan finnas lite svårighet att använda det här i ett klassrums setting liksom. Men jag tror ändå att det är en väldigt bra metod att man kan ta in. Och börjar man med det i de yngre åldrarna, då kanske det är lättare att få det här öppna samtalet.
Det tror jag absolut. För när jag jobbade som skolbibliotekarie så hade jag ett projekt tillsammans med kuratorn, där vi högläste en bilderbok och diskuterade känslor. Mm. Så det var, fokus var egentligen på att prata känslor, att få dem att sätta ord på vad de tyckte och kände. Och där var det ju inga som helst problem att få dem att dra kopplingar både till sina egna liv och hänga ut sina familjemedlemmar ganska ofta.
Nej, det är min erfarenhet från skolan också. Man vet väldigt mycket om barns familjer.
Ja, men det försvinner ju lite efterhand, att man blir mer och mer instängd i vad man vill dela med sig. Men har man det med sig, som du säger, från att när man är i årskurs 2 och delar vitt och brett, ja, men då kanske man kan fortsätta göra det till en viss del i alla fall.
Mm. Och annars är det ju ett väldigt bra att ha på folkbibliotek. Jag vet att det är många bibliotek i Sverige som har det för vuxna, framförallt shared reading-sessioner. Om man kanske läser en novell eller en kortare text per session. Så att, för det är ju också det här att man inte behöver förbereda sig innan. Det är väldigt tillgängligt för allmänheten. Och jag vet faktiskt inte om det är någon som har jobbat med barn och ungdomar med shared reading. Om det är någon som lyssnar som har gjort det, så kan ni jättegärna mejla. Jag är jättenyfiken på hur det hade varit och hur det går i så fall.
Absolut. Och man måste ju inte hälla ut sitt hjärta på bordet. Nej, man kan ju också faktiskt bara prata om vad gör den här personen och hur reagerar den? Varför tror vi den reagerar på det här sättet? Utan att man behöver också gå in på hur skulle jag ha reagerat i den här situationen, eller vad känner jag inför en sån här händelse? Så man kan ju prata om det på ett lite mer bokligt plan och inte på ett personligt.
Verkligen. Ja, men jag tycker att det är en jättespännande metod.
Mm. Ett vanligt sätt att ha boksamtal annars är ju att utgå från Aidan Chambers. Han är författare men har jobbat jättemycket med det här med boksamtal. I hans metod utgår man från 4 huvudrubriker. Så när man har läst en bok så skriver man upp, gärna på en tavla som alla kan se så det blir stort och tydligt. Vad tyckte man om? Vad tyckte man inte om? Vad svårt? Vad förstod man inte? Och finns det några kopplingar i texten? Jag vet att när jag kom till den där sista, jag brukade rita upp det som ett plus, ett minus, ett frågetecken och en pusselbit när jag hade det här med elever i mina klasser. Och den där pusselbiten, den var alltid lite svår att få grepp om, men det brukade ge sig. Och sen så fick alla en chans att säga någonting. Vi började alltid med plus, vad tyckte man om? Och så fick alla en chans att säga någonting som de hade gillat med boken. Även om man kom tillbaka och kände så här, jag gillade inte den här boken. Så har man alltid någonting som man var.
Ja, man kanske gillar färg i omslaget. Eller hur någon sa någonting på något ställe.
Det kan finnas en liten detalj liksom.
Det tänker jag är en nyttig övning överlag. Att försöka så här, men okej, du tyckte att det var en skittråkig bok. Du hatade alla, men nu måste du hitta någonting du gillar. Det är ju en ganska bra övning i livet generellt. Så här, du har haft en skitdag, men kan du hitta någonting som var lite positivt?
Precis.
Det är väl en jättebra övning för alla barn och vuxna.
Och vuxna. Ja, men så när alla hade fått säga vad de ville, att de kände att de behövde få ur sig på det positiva, så gick man över till det negativa. Minus. Vad var inte så bra? Ibland var den överfull. Och ibland så var det bara några stycken punkter att alla kanske kom med varsin grej som de inte tyckte så mycket om. Och sen gick man vidare till det som var svårt. Och till sist så försökte man se, liksom, fanns det någonting som var så här tydliga, men det här hände i början och det knöts ihop på slutet, eller kunde man hitta någon form av mönster, ja men den här personen återkom till den här meningen hela tiden, eller kunde man hitta på något vis någonting som knöt ihop allt sammans.
Ja, det kan jag förstå var lite klurigt, men vad roligt.
Den var absolut svårast, men det vi gjorde sen var att försöka hitta om det fanns någonting som fanns med i alla fyra kategorierna.
Aha.
Fanns det någon händelse eller någonting i boken som någon hade gillat, någon inte hade gillat, någon tyckte var svårt eller någon såg som ett mönster? Och då visste man att det var där man skulle börja prata. Det var där, i den frågan eller den händelsen som man skulle börja gräva lite mer sen. Och det var så himla roligt, för då visste man att här finns det saker att ta. Mm. Här finns det åsikter, antingen bra eller dåliga, eller positiva, negativa, eller frågetecken kring. Och sen kunde man liksom, beroende på tid då, utveckla samtalet därifrån.
Gud vad spännande.
Och Chambers har också en massa så här extra frågor, specialfrågor och generella frågor.
Just frågetecknet tänker jag också är superviktigt för att liksom, speciellt som lärare i en lärarklassrumssetting, att få lite koll på så här, vad var det som upplevdes svårt eller, och speciellt om så här, oj, den här kärnhändelsen har flera inte förstått, att man också kan liksom fånga upp lite, så att, för oftast i ett klassrum har man ju ändå valt boken av ett syfte. Och då för att ändå se att alla har följt med i hela syftet. Och att annars veta att man behöver lägga lite extra tid där.
Precis. Men det här var ett jätteroligt sätt. Istället för att bara så här skriva frågor som var specifikt till den här boken, så kom man rätt långt med de här generella frågorna. Mm. För genom dem så hittade man de specifika grejerna som gällde just den här boken och hur man skulle ta sig an den.
Mm.
Så om man tycker att det här låter som ett spännande sätt att jobba, så kolla in Chambers bok Böcker inom och omkring oss. Så är det en hel tjock bok man kan läsa om det här.
Jätteroligt. Och vill man ha lite tips på vilka böcker som kan passa i klassen när man har olika läsnivå, så tipsade vi om jättemånga bra böcker till förra avsnittet.
Då ska man kolla på avsnitt 4 av Lättlästpodden.
Ja, antingen om vi säger det eller om vi har ett Instagram-inlägg.
Något av det.
Något av det. Kika.
Mm. Precis. Sen behöver vi ju nästan också nämna en väldigt specifik typ av bokklubb. För i december så kom det en bok på Hegas förlag som heter Epa Book Club. Som handlar om hur man gjorde en bokcirkel för läsovilliga tonåringar. Som fick läsa böcker om Epa och träffa författaren Per Salin.
Han var väl till och med läscirkelledare?
Precis. De hade tre träffar under en vårtermin och han var där fysiskt två gånger och på länk den mittengången. Så att de fick ju verkligen grotta ner sig i hans karaktärer och hans böcker, och han kunde liksom guida de här tonåringarna genom det här samtalet på ett väldigt fint sätt.
Mm. Och i den boken tar de ju upp lite så här, vad var deras framgångsfaktorer, men vad testade de och funkade inte? fika eller att bjuda på pizza eller vad det väl i det här laget var en stark framgångsfaktor.
Absolut.
Men också så här, hur utformar man affischen för att ens locka ungdomarna att komma dit?
Hur
gör man anmälningarna?
Precis, hur tänker man kring allt det där praktiska? Vilken tid på dagen, vilken lokal passar bäst för de här, den här gruppen som jag vill locka till min bokcirkel?
Hur tar man sig dit och hem?
Precis, har bussen slutat gå om det här är på landsbygden så kanske det inte är alldeles självklart att man kan ta sig. Ja, men då kanske vi behöver skjutsa folk.
Mm.
Så allt möjligt på ett väldigt konkret och
väldigt handfast,
handfast sätt. Ja.
Och även om man kanske inte då vill bokcirkla kring just de här böckerna så tror jag att man kan ta med sig väldigt mycket från hur de har tänkt och lagt upp ändå.
Mm. Absolut. Så det är några sätt man kan jobba kring bokcirkel och boksamtal.
Det finns det. Och det var ju också bara tips att BTJ släpper ju en hel del metodböcker riktade till förmedlare. Och de har böcker om just boksamtal också. Mm. Med lite andra ingångar och sätt. Så finns det ju massa böcker om boksamtal överlag.
Ja.
Så det finns ju väldigt mycket att läsa mer om man vill det.
Men vi rekommenderar.
Det gör vi. Då går vi in på att prata lite om att väcka läslusten på andra sätt än med skönlitteratur.
Ja.
Och något som kanske är lite svårt för skolan, men tillsammans med föräldrar och hem så kan det ändå vara en poäng att hitta var i barnets vardag som man kan få in läsning på ett lite enklare sätt. Det kan ju vara till exempel att man märker att vid frukosten så läser den i alla fall på förpackningarna och så kan man prata lite om texten på mjölkpaketet, alltså föra det här ändå samtalet om det lästa och uppmärksamma och uppmuntra att läsa vart man än läser. Det kan ju också vara det som du brukar ge som väldigt bra tips, att ha böcker och läsning på oväntade ställen, till exempel inne på toaletten. På skolan kanske det är svårt att ha böcker, men man kanske kan ha boktips på toaletten.
Absolut, det är ju ett jättebra ställe att sätta upp baksidestexter till exempel för att väcka nyfikenhet.
Precis, eller så kanske det bara är att läsa om något som man är superintresserad av.
Ja, faktaböcker är ju ett sånt bra exempel. För om man nu inte tycker om skönlitteratur eller tycker det är jobbigt att läsa så kanske man har ett intresse. Och faktaböcker finns det ju om nästan alla ämnen i världen.
Ja, gud ja.
Så det är ju en jättebra ingång då att ta. Jag vet ju att faktaböcker inte kanske är det som utvecklar läsförståelsen allra mest. Men det är ju fantastiskt för att väcka läslust eftersom faktaböcker finns om nästan alla ämnen i världen. Så har man ett barn eller en elev som är intresserad av något specifikt så sätt en faktabok i händerna på den.
Man kan i alla fall, för om man också vill jobba med elektricitet, det pratade vi sist om hur man kunde ha lättläst i klassrummet för att ändå alla skulle få samma ingång till läsningen. Men här handlar det ju kanske inte om att stärka just läsförståelsen i den andemeningen eller litteracitetsförmågan, utan bara att få igång läsningen. Och då kan man ju ändå varva så här, ja, men ta dig igenom den här läsboken så sen kan du få läsa om det här supercoola dumpen eller hajar eller vad det nu kan vara som intresserar just den här eleven.
Precis.
Smink-tutorials.
Ja. Eller vad det nu kan vara.
Yeah.
Och det är ju många förlag som ger ut relativt lättlästa faktaböcker. Inte bara de dedikerade lättläst förlagen. Men om vi börjar med ett av dem, Nippon då, så har de ju flera olika lättlästa faktabokserier. De har ju bland annat Fakta om, som finns om allt möjligt. Verkligen, från djur och natur till kända personer, till allt du kan tänka dig. Och sen har de också en ännu enklare liten serie som heter Mini Fakta om. Där boken också är väldigt näpet litet format.
Ja, det är jättegulliga.
Ja, de är väldigt söta. Sen så finns ju Bergs förlag som har Lätta Fakta om. Också en stor spridning på ämnen. De har om sporter och om liksom, dansare och om allt möjligt. Också djur och natur såklart eftersom det är ett populärt ämnesområde att skriva faktaböcker om och att läsa.
Ja. Verkligen. Där har de ju också sånt som är både ren lustläsning, som du var inne på, hundvalpar eller coola robotar. Men också sådana som kanske passar bra i undervisningen. Också om arkeologi eller om olika historiska skeenden. Så de är ju toppen.
Och på Hegas så har vi ju flera olika faktaserier. Dels har vi ju om yrken, om sporter, om motor, fordon och om hur man kan engagera sig själv som ung människa i samhället. Men vi har också om historiska epoker genom en serie, faktaserie. Och en massa annat. Och dinosaurier såklart.
Absolut, man kan inte undvika dinosaurierna.
Nej.
För det finns ju, alltså som du var inne på, så finns det ju många förlag som har lättlästa faktaböcker. Men det som skiljer kanske de lättlästa förlagen mot andra är att de är riktade till en åldersspann där man läser själv. Annars kan det ju lätt vara att man hamnar i bilderboksfaktan. De är inget fel på dem, de är ju oftast superfina och roliga. Men de riktar sig oftast till en liten yngre målgrupp. Ja. Och det kan kännas när man börjar komma upp, i alla fall i mellanstadiet, att det här är för små barn, även om ens läsnivå är där. Och då kan ju verkligen lättläst förlagens lättlästa faktaböcker vara superbra.
Ja. Men faktaböcker är ju inte allt. Man kan ju också titta på serieromaner.
Det kan man. Innan vi går vidare så vill jag bara slänga in ett tips. Om man vill ha lite inspiration på faktaböcker, så kolla in faktabok.se. Det finns både som Instagram och som bloggar, va?
Ja.
Och det är bland annat bibliotekarien Silla Dahlén som läser och recenserar nyutgiven fakta.
Absolut. Titta på det. Det är superkul.
Ja. Men nu serier.
Nu serier. Och en del har genom åren varit lite skeptiska till att sätta serieromaner eller serietidningar på den delen i händerna på barn och unga och tycker att det är dålig litteratur. Men det kan ju också vara det som får in en på att läsa.
Verkligen. Det är ett otroligt rikt bildstöd där man kan lockas in av det grafiska maneret. Och det finns ju också en variation utan liksom stopp när man kollar på grafiska romaner. Och det man får är ju ändå en dramaturgisk båge, en handling och huvudpersoner. Men man får stöd av det hela tiden. Mm. Det man inte får är att träna på löptext till exempel. Eftersom den är bara dialogdriven för det mesta.
Precis. Och det som är roligt är att det har ju kommit ganska många serieromaner som bygger på vanliga romaner. Där man har brutit ner en roman och gjort det, om det till en serie.
Ja, men precis. Anne Frank kom ju nu.
Precis.
Bland annat som grafisk roman. Den var på bokrean.
Mm.
Jag köpte den till min 10-åring som nog inte hade klarat av den vanliga Anne Frank-boken än. Men hon var helt uppslukad den här. Jag tror hon har läst den 3 gånger redan. Mm. Så att hon har ju, om hon ska gå vidare och läsa den, har hon ju ändå fått förförståelsen.
Precis. För den. Och jag vet att när Ronja Rövardotter kom som grafisk roman för några år sedan, så var den ju jättepoppis på mina skolor i alla fall.
Ja, men verkligen.
Och så himla fin. Så man ville bara själv sitta och bläddra i den hela tiden.
Verkligen.
Ja.
Det som kan vara, för det finns ju också de här klassiska. Det finns Bamse, det finns Kalle Anka, Lucky Luke. Ja, alla möjliga som vi känner igen, vi vuxna också. Men det som man kan tänka på är att de grafiska romanerna från allmän förlag också kan vara lite komplicerade. Dels kan själva liksom bildgången vara lite svår, men också att det kan vara ganska svåra ord och uttryck. Men där finns det ju väldigt mycket fina grafiska romaner från lättläst förlagen, både från Nypon, Vilja och från Hegas.
Ja, så titta på det om man har ovilliga läsare i sin närhet.
Det tycker jag.
Mm. Och sen vill jag också nämna poesi. Det kanske man inte automatiskt tänker är speciellt lättläst. Men det finns ju faktiskt en hel del poesi för barn som är ganska rakt på sak. Där man inte behöver gräva djupt, djupt ner mellan lagren för att förstå vad det handlar om. Utan som är rakt på sak och vardagsberättelser egentligen. Fast bara otroligt kort och litet format.
Mm, jag tänker att de passar ju jättebra att läsa. Om man ska ha shared reading i klassrummet eller på bibliotek, så är ju poesi en jättefin ingång.
Mm. Mårten Melin till exempel har ju skrivit flera poesisamlingar, bland annat på Hegas förlag, som man kan börja med om man tänker att poesi är lite svårt och farligt och läskigt. Så är det inte alls det, utan väldigt fint och ibland roligt också.
Ja, men verkligen. Och Mårten Melin skriver ju väldigt nära målgruppen. De är väldigt trevliga.
Mm. Så bra tips om man vill komma bort lite från skönlitteratur.
Precis. Men det var nog allt vi hade att prata om idag. Innan vi slutar kanske jag ska ge ett tips till er som inte jobbar som förmedlare, alltså bibliotekarier och lärare, utan kanske mer är vuxna med barn omkring er. Och det är ju att gå till biblioteket, prata med en bibliotekarie och berätta vad ditt barn eller barnen i din närhet tycker om att göra som inte har med böcker att göra. Då kommer du få tips.
Ja, bra grej. Bibliotek alltså.
Alltså bibliotek, vilken bra grej.
Mm. Och som vanligt så finns alla källor som vi har utgått från i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Så ni kan gå dit och lära er mer.
Precis. Nästa avsnitt kommer i juni. Då ska vi prata om något så allvarligt som lästappet.
Mm. Vad händer under sommarlovet om barn inte läser? Och då har vi besök av Ninni Malmstedt som är skolbibliotekarie och ordförande i Skolbibliotek Syd. Hon kan mycket om läsning.
Det kan hon, och hon kommer ge bra tips tror jag som man kan ta med sig.
Mm. Det blir kul.
Det blir super. Vi hörs då.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.